Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime.
Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag är jag här för att ge er sömnbesvär med en berättelse som heter Vågar du somna? Om en ensamstående pappa och hans lilla fyraåring som börjar vakna upp med konstiga rimärken på sin kropp och saker eskalerar en hel del efter det. Glöm inte bort att slå på notiser på podden så ni vet när jag laddar upp nya avsnitt, men detta sker på söndagar. Men nu sätter vi igång med dagens avsnitt.
De senaste åren har det bara varit jag och Lukas. Min frus graviditet med honom var inte lätt. Det var flera komplikationer på grund av att hon hade problem med hälsan som hon hade haft hela sitt liv. Varje läkare hon någonsin haft hade sagt åt henne att hon aldrig skulle kunna bli gravid. Hon höll modet uppe och lät inte synas hur ledsen hon var över det här. Hon älskade barn och tanken att hon aldrig skulle kunna få några egna var hjärtekrossande för henne. Vi diskuterade andra alternativ såklart. Adoption, fosterbarn, allt ni kan tänka er hade vi kollat in i. Vi hade till och med hunnit planera in ett möte för adoption när en mirakel skedde. Miraklet var Lukas. Mot alla odds blev Elin gravid. Hennes läkare var helt konfunderade. Det borde ha varit omöjligt, men helt plötsligt skedde det. Helt plötsligt pratade vi om att göra om ett av våra sovrum till ett barnrum och planerade hur vi skulle lösa det med våra jobb så att någon alltid skulle kunna vara hemma med bebisen. Komplikationerna blev värre ungefär 4 månader in i graviditeten. Det verkade som att vi var på sjukhuset varannan vecka och läkarna behövde ta flera test hela tiden. Elin var fantastisk under hela proceduren medan jag betedde mig som en galning av stressen. Jag var orolig för exakt allting, men hon bara låg där i den obekväma sjukhussängen och strök sig över sin mage medan hon log för sig själv. Hon brukade säga åt mig att hon bara visste att allting skulle bli bra i slutet och att alla problem just nu bara var väghinder på vägen dit. Hennes värkar kom för tidigt, bara några dagar efter vecka 31. Hon gungade in i köket, väldigt lugn, och sa rakt ut att bebisen var på väg. Jag hade just gjort mig klar för sängen, men istället plockade vi ihop allting fort, hämtade bilnycklarna och satt oss i bilen. 6 timmar senare föddes Lukas. Han var så liten och jag kunde känna mitt hjärta sjunka när jag såg honom. Läkarna tog direkt tag i honom och la honom i en kuvös medan de jobbade frenetiskt med honom. En sjuksyster stoppade mig från att gå för nära och hindra deras arbete. Sen slutade all aktivitet och det mest fantastiska ljudet fyllde rummet. Vår son började äntligen att gråta. Läkarna informerade mig om att eftersom att Lukas hade fötts för tidigt och var så liten skulle han behöva vara kvar på sjukhuset några veckor. Men från allting de kunde avgöra just nu verkade det som att allting skulle gå bra med honom. Jag kommer ihåg hur lättad jag var när jag hörde det. Jag var tvungen att ta stöd från sjukhussängens stålände för att inte tappa balansen. Men jag kommer ihåg hur jag bara hann fatta tag om metallen för att lugna ner mig när Elins monitor började pipa. Lukas och jag förlorade henne på under en timme. Det var ingenting som sjukhuspersonalen gjorde fel. Och det fanns ingenting vi kunde gjort för att stoppa det. Personalen gjorde sitt absolut bästa för att rädda henne. Men födseln hade tärt för mycket på hennes kropp. Med tanke på hennes tidigare hälsa. Och den gav upp precis efter. Personalen gjorde sitt bästa för att rädda henne. Men det var inte möjligt. Hon hann inte ens hålla i Lukas innan hon var borta. Jag fick aldrig en chans att sörja henne. Jag var nu en ensam förälder och allting jag kunde fokusera på den pyttelilla bebisen som nu låg på den nyfödda intensivavdelningen. De nästkommande veckorna spenderades med att jag åkte till jobbet, tog mig igenom mitt skift och åkte sedan direkt till sjukhuset för att sitta med Lukas hela natten innan jag gjorde om allting ännu en gång. Precis innan han blev utskriven från sjukhuset så fick jag en ny tjänst på mitt jobb. Det var sämre betalt. Men det tillät mig att jobba hemifrån. Och utan någon vidare annan familj så var jag tvungen att alltid vara där med Lukas hemma. För trots allt så var det bara han och jag nu. Jag önskade varje dag att Elin hade fått se det underbara barnet som hade kommit till världen. Han är kärleksfull, energisk, frustrerande, förvirrande och så mycket mer. Han är allting vi kunde ha hoppats på och mycket mer. Han har också en väldigt livlig fantasi för någon i den åldern. Vilket är delvis varför jag först inte trodde på honom när han berättade för mig att någonting besökte honom under nätterna. Det tog ett tag innan vi kom till den här punkten. Men nu har vi en rutin varje kväll. Vi äter middag tillsammans. Sen spenderar vi ungefär en timme med att leka på gården. Om vädret är bra. Annars leker vi inomhus. Efter det får Lukas sitt bad. Och sen bäddar jag in honom för natten. Rutinen ska vara klar vid 8 varje kväll. Men med barn kan det vara väldigt svårt att hålla sig till den exakta tiden ibland. Den första natten som han fick nattligt besök hade jag inte lyckats få honom i säng förrän vid 9 på kvällen. Jag satt mig vid datorn och jobbade i fatt när jag hörde Lukas skrika efter mig. Jag skäms för att erkänna att min första reaktion var irritation. Normalt när han ropade ut efter mig var det för att han ville ha ett glas vatten eller berätta för mig att han inte är trött nog för att somna än. Det hände minst 2 gånger i veckan att han gjorde så. Och jag vet att jag sa att jag har ett otroligt barn. Men han är inte immun mot 4-åringstendenserna. Men när han grät ut efter mig en gång till ställde jag mig direkt upp så hårt att min kontorsstol åkte bak och tippade över. Det var panik i hans röst. Jag skyndade mig upp för trapporna till övervåningen och svängde upp hans dörr medan min hand direkt letade upp lampknappen. Lukas satt i sin säng med tårar strömmandes ner för hans ansikte. Hans vänstra ben av pyjamasen var bortrivet och hans händer tryckte ner på hans ben. Lakanen och hans täcke låg på golvet bredvid sängen och kudden hängde halvt av madrassen. Jag skyndade mig över till honom och knäböjde bredvid hans säng medan jag drog ner säkerhetsräcket. Han kastade direkt sina armar runt min hals och började gråta ännu mer. Snyftandet var så intensivt att han till slut började hosta för att han inte fick någon luft. Jag drog försiktigt bort honom från hans hårda tag om min hals och satt ner honom i mitt knä istället så att han skulle kunna hämta andan. Vi satt där en lång stund medan han fortsatte att gråta och snyfta medan jag försiktigt strök honom över huvudet. Och så åt honom att allting skulle bli bra. När han äntligen lugnade ner sig satt jag honom på hans sängkant och lyfte bort hans hand från hans ben där han greppade hårt. Det var 3 långa rivmärken som löpte längs det. De var inte djupa, men där fanns några droppar av blod. Jag frågade lugnt vad som hade hänt och han fortsatte sitta tyst. Jag frågade honom igen och den här gången lyfte han upp sitt huvud och såg mig rakt in i ögonen. Natt i natt skadade mig. Jag såg på honom i förvirring. Jag vet inte vad jag förväntade mig att han skulle säga. Men det hade absolut inte varit det. Natt i natt frågade jag mjukt. Som det jag säger åt dig varje kväll innan du ska sova. Natt i natt repeterade Lukas. Mer bestämt den här gången. Han rev mig som den elaka katten gjorde. Precis efter hans 3:e födelsedag hade Lukas blivit riven av grannens katt medan han försökte leka med den. Klorna hade inte ens gått igenom huden, men incidenten hade fastnat med honom. Jag är ledsen, kompis, men jag förstår inte. Säger du att Natt i natt är en katt? Nej, ingen katt. Natt i natt är ett monster, pappa. Han skadade mig. Jag såg tillbaka ner mot rivmärkena. De var uppenbarligen verkliga. Men jag trodde uppenbarligen inte att de hade orsakats av ett monster. någonting annat hade hänt. Jag vill bara vara tydlig med att jag inte trodde för en sekund att Lukas ljög för mig. Visst, han drog en liten oskyldig lögn då och då, som alla barn. Men han ljög aldrig till mig över allvarliga saker. Och förutom det var han alldeles för rädd just nu för att hitta på en historia. Jag lyfte upp Lukas i mina armar och bar honom in i badrummet och hämtade förbandslådan. Sen satt jag mig ner på toalettstolen och lyfte upp honom i mitt knä igen. Mentalt slog jag mig för pannan. De senaste nätterna hade jag glömt att klippa hans naglar samtidigt som jag gav honom hans kvällsbad. Han måste ha råkat riva sig själv i sömnen. Det hade väckt honom och han hade halvsovandes trott att han blivit attackerad av ett monster. Jag plåstrade om honom snabbt och la sen ner honom i sängen. Men medan jag försökte göra det höll han om mig så hårt att jag nästan välte framåt. Han vägrade sova i sitt rum resten av den natten. Det slutade med att vi båda somnade på soffan på nedervåningen. Och vid laget solen steg på morgonen som var han tillbaka till sitt ursprungliga jag. Händelserna av den tidigare natten verkade som bortblåsa. Det var lördag och eftersom att jag inte jobbade på helgerna så tog jag med Lukas till stadens park. Vi spenderade hela dagen med att leka på lekplatsen där. Och vid laget vi lämnade parken var vi båda utmattade. Han somnade i bilen bara några minuter bort från vårt hem. Jag bar honom in och la ner honom i hans säng. Och han var helt däckad genom hela den processen. Jag planerade att jag skulle låta honom sova i en timme eller så. Han skulle fortfarande behöva kliva upp och äta middag. Och jag visste att om han vilade för länge nu skulle det vara omöjligt att få honom i säng i natt. Jag sparkade av mig skorna och slog mig ner i en stol. Och skulle just njuta av en stunds tystnad. Men den stunden blev inte långvarig. Den bröts av Lukas skrikande. Det var inte ett litet rop på hjälp. Eller gråtande som det hade varit den tidigare natten. Det här var ett fullt skrik. Ett fyllt av smärta och terror. Jag skrek tillbaka hans namn medan jag slängde mig upp i stolen. Och skyndade in i hans sovrum. Lukas satt på golvet. Hans tumme var i hans mun och han grät hetsigt. Han gungade fram och tillbaka där han satt. Långsamt. Han såg upp på mig utan ett uttryck i sitt ansikte. Det var som att min närvaro inte betydde någonting för honom. Jag plockade upp honom och medan jag gjorde det kände jag någonting varmt och blött på min hand. Jag tog bort min hand från hans rygg och såg att det var blod på mina fingrar. Och precis som natten före bar jag honom in i badrummet och slog på lampan. Jag såg direkt hans ryggtavla reflekteras i spegeln över handfatet. Och det kändes som att is sköljde över mig. Bitar av hans tröja var bortrivna. Och det lilla som var kvar var fläckigt av blod. Jag satt ner Lukas bredvid handfatet och lyfte upp hela hans tröja över hans huvud. Han var helt tyst under hela processen. Och en del av mig tänkte att han hade fastnat i en chock. På hans ryggtavla såg jag nu 3 djupa rivmärken. Och de såg exakt likadana ut som de han hade haft på sitt ben dagen före. Men de här gick mycket djupare. Och de blödde mycket. Jag la bandage på dem fort. Lyfte upp honom och småsprang ner mot bilen. De här rivmärkena var alldeles för mycket för mitt hemmakit att hantera. Vi behövde en läkare. Bilfärden till sjukhuset var tortyr. Jag hade lagt handdukar och så mycket mjukt jag kunde mot hans bilbarnstol så att det inte skulle bli för mycket tryck mot hans ryggtavla. Men han började skrika av smärta innan vi ens hann lämna våran gata. Och fullt medveten om att det var olagligt knäppte jag loss honom från hans bilbarnstol och satt han i passagerarsätet sidled så att hans ryggtavla inte rörde stolen. Sen fortsatte vi köra. Sjuksystern i entrén kallade in oss direkt när hon fick syn på Lukas ryggtavla. Hon sprang iväg för att hämta läkare och jag satt försiktigt ner honom på en bår som stod i korridoren. Jag kramade honom och gjorde mitt bästa för att inte komma åt hans rygg och sa åt honom att allting skulle bli okej. Okay. Jag vet att det gör ont, lille man, men jag måste fråga dig någonting, sa jag medan jag log försiktigt mot honom. Vad hände? Natt i natt, svarade han direkt i en bestämd ton. Natt i natt skadade mig. Jag hade inte tid att ställa fler frågor. För läkarna dök upp precis då. Hon la en blick på hans ryggtavla och sa direkt åt läkarna att rulla in honom i undersökningsrummet. Jag började följa efter, men läkaren sa åt mig att det var bäst om jag väntade utanför. Hennes ögon såg förbi mig medan hon talade. Och när jag såg mig över axeln såg jag att hon tittade på en säkerhetsvakt som stod nära utgången till sjukhuset. Om jag hade tänkt klart vid den tidpunkten hade jag förstått vad som hände. men jag var alldeles för orolig för Lukas för att klura ut vad blicken hon gav säkerhetsvakten betydde. Läkaren försvann in i rummet tillsammans med Lukas och en sjuksyster kom ut. Hon tog tag i min arm försiktigt och ledde mig iväg i korridoren. Jag protesterade såklart, men hon gjorde det väldigt tydligt att jag skulle följa med henne och svara på några frågor om vad som hade hänt Lukas innan jag fick komma in där. Hon började med att fråga om vi hade några husdjur, vilket jag svarade på att vi inte hade. Sen frågade hon om någon annan hade varit hemma, och jag svarade att det bara var vi. Sen frågade hon om jag hade druckit något den dagen, och det var då jag började inse vad som försiggick. Sjukhuspersonalen försökte avgöra om det var jag som hade skadat min son. Och i något stadie av konversationen dök en man i grå kostym upp i korridoren och stannade bredvid oss. Han presenterade sig själv som en socialarbetare och förklarade att det var hans jobb att se till att Lukas fick den bästa hjälpen möjligt. Han berättade att det var några frågor han behövde ställa mig, och jag skulle svara på dem så gott jag kunde. Men jag var inte säker på att han skulle tro mig. Och det hjälpte inte att jag inte kunde förklara för honom vad som hade hänt, med tanke på att jag inte visste själv. En tid senare kom en läkare in i rummet och informerade oss om att ett av såren hade varit ytligt nog för att bara bandageras om, men de andra två behövde sys. Och att säga att jag var irriterad vid det laget var underförstått. Jag var inte irriterad över att de skulle behöva sy. Jag var arg över att de höll mig utanför rummet under hela processen istället för att låta mig trösta min son.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hon stod där helt lugn medan jag skrek på henne. Och när jag hade skrikit klart började jag gå fram och tillbaka i korridoren. Hon sa då åt mig att hon rekommenderade att Lukas stannade på sjukhuset för övervakning resten av natten. Efter jag drog ett djupt andetag frågade jag lugnt om jag kunde stanna med honom. Hon svarade inte på min fråga, men socialarbetaren gjorde det istället. Han sa i lugn ton att på grund av hans skador så ville han hålla Lukas under uppsyn resten av natten, medan han utredde vad som hade orsakat skadorna. Hans ton var trevlig och lugn, men jag förstod direkt vad han antydde. Du tror att jag skadade Lukas, sa jag, och försökte hålla min ilska så lugn som möjligt. Jag skulle aldrig skada min son. Och om du tror en sekund att jag skulle det, ska jag... Nu räcker det, sa socialarbetaren och avbröt mig. Jag har inte hunnit undersöka vad som kan vara orsaken, och jag har inte sagt att jag tror att du gjorde det här än. Men jag kan säga att jag har träffat flera pappor i min karriär som skadat sina barn, och du verkar inte vara en av dem. Jag har en policy och protokoll som jag måste följa. Och det är bäst för alla om du åker hem över natten, sover lite och låter mig göra mitt jobb och gå till botten med det här. Jag blev förvånad över vad han sa och jag stirrade på honom en stund utan att säga någonting. Sen nickade jag. Om jag sa emot honom skulle det bara göra saken värre. Och trots att jag hatade tanken att vara borta från Lukas över natten, så var tanken på att han skulle tas bort från mig permanent mycket värre. Jag nickade och han klappade mig på armen. Han sa åt mig att komma tillbaka på morgonen och fråga efter honom i receptionen. Sen öppnade han dörren åt mig och jag hörde Lukas ropa ut efter mig. Jag lämnade sjukhuset och det kändes som att hela min värld brann upp framför mig. Jag åkte hem och marscherade direkt upp till Lukas rum. Jag var fast besluten om att gå till botten med vad som hade hänt honom. Rimärkena på hans ben kunde bortförklaras av att han kunde ha orsakat dem själv i sömnen. Men rimärkena på ryggen gick inte att förklara. Han kunde inte ens nått det området av sin kropp själv. Och trots om han skulle kunna gjort det, så skulle han aldrig rivit sig själv så där hårt. Någonting annat hade hänt. Jag vände upp och ner på hans sovrum och letade efter svar. En lös skruv eller en nål som hade stuckit upp. En trasig del av sängen. En leksak som hade varit vass. Vad som helst. Jag undersökte varje centimeter av rummet, men jag hittade ingenting. Det var ingenting som kunde orsaka hans skador. Besegrad lutade jag mig mot sovrumsväggen och föll ner på marken. Någonting fångade mitt öga och jag sträckte mig över mot den och plockade upp en liten leksaksanka. Dens gulna färg hade tonats ut och den såg sliten ut, men jag kunde fortfarande identifiera den som den första leksaken som Elin hade köpt åt honom. Det hade varit precis efter hon fick reda på att hon var gravid och hon hade döpt den till Mr. Kvack. Sen kom dagens händelser ikapp mig och jag blev extremt trött. Och jag kände mina ögonlock bli tyngre för varje minut. Det här var bra, tänkte jag. Jag behövde sömn. Och så fort jag vaknade skulle jag åka till sjukhuset. Det var då jag såg det. Varelsen stod i hörnet av rummet. En sekund var det ingenting där. Och nästa så stod någonting klart och tydligt där. Det var en extremt lång, grå skepnad som böjde sig längs taket för att den var för lång. Dens kropp var extremt smal och alla kroppsdelar för långa. Dens armar tonade ut i händer som hade tre långa, kloliknande fingrar. Utsträckt från dens förlånga nacke var dens ansikte. Dess läppar torra och krackelerade och saknade på flera delar någon hud alls. Och munnen flinade hånfullt och blottade stora, vita, sylvassa tänder. Den hade inga ögonlock, bara svarta hål som ögon. Natt i natt sa den med en raspig, hes röst. Hela min kropp hoppade till och jag blev fullvaken på en sekund. Varelsen var borta igen och det fanns inget spår av att den någonsin hade varit där. Jag satt där på golvet, ensam i rummet, medan mitt hjärta skenade i min bröstkorg. Jag kunde ha försökt rationalisera vad jag just hade sett. Det hade förmodligen varit enkelt för mig själv att övertala mig om att jag hade inbillat mig det där för att jag höll på att somna. Men problemet var att jag hade sett den. Jag visste att den hade varit verklig. Det var omöjligt, men jag var säker på att den hade stått mitt emot mig i hörnet av rummet en sekund tidigare. Sen började jag tänka om min panik gick sakta till illamående när jag kom att tänka på Lukas hade också sett den här varelsen. Den hade stått över min 4-åriga son med sitt mardrömsliknande ansikte. Sen hade den skadat honom, inte en gång men två. Och om jag var så här rädd kunde jag inte ens tänka mig hur rädd han hade varit. Natt i natt, Lukas hade kallat den natt i natt. Den måste ha sagt samma sak till honom som den just hade sagt till mig. Jag tog mig upp från golvet och lämnade hans sovrum medan jag stängde dörren bakom mig. Jag stod i hallen en stund medan jag tänkte över vad jag skulle göra. Sen kände jag illamående komma tillbaka dubbelt så starkt och sprang in i badrummet och började spy. Det fortsatte en lång stund och jag började fundera på om det någonsin skulle sluta. När jag äntligen gjorde det kollapsade jag i badkaret. Fortfarande yr och nära på att somna in igen. Då hörde jag en bankning från Lukas rum. Jag lyfte upp mitt huvud så mycket jag orkade och såg ut i korridoren utanför badrummet. Jag lyckades fokusera mina ögon precis i tid för att se dörrhandtaget vridas om till Lukas sovrum. Och sen svängde dörren öppen. Natt i natts ansikte tog upp den större delen av korridoren utanför sovrummet medan den flinade åt mig. Jag försökte ställa mig upp, men jag var alldeles för svag från att ha spytt. Jag kunde se medan Nattinatt pressade ut sitt huvud genom dörrkarmen, men det verkade för stor för att ta sig ut hela vägen ut i korridoren. Känslan av lättnad blev kort när jag såg hur Nattinatt började pressa igenom sig ännu hårdare. Dess ansikte sträcktes ut medan den tvingade ut sin kropp genom dörrkarmen. Det var som att se på hur någon pressade igenom gummi genom ett litet hål. Nattinatt, sa hennes raspiga röst, och jag insåg att jag behövde ta mig därifrån. Och jag behövde göra det snabbt. Mer av monstrets huvud kom ut i korridoren för varje sekund, och det skulle inte ta länge innan hela kroppen hade befriat sig. Jag ignorerade min trötta kropp och tvingade mig själv att ställa mig upp. Mitt huvud dunkade och det kändes som att jag skulle svimma av när som helst. Men på något sätt lyckades jag hålla mig medveten. Nattinats ansikte var nästan hela vägen ut ur sovrummet nu. Jag sprang genom korridoren och var tvungen att passera förbi vart varelsen försökte pressa sig ur. Så försiktigt jag kunde flyttade jag mig förbi den, och dess varma andedräkt var bara några centimeter ifrån mitt ansikte. Jag tog mig igenom den lilla öppningen mellan varelsen och väggen och skyndade mig ner för trapporna. Men min fot vek sig under mig på det sista trappsteget. Det var inte tillräckligt för att jag skulle förlora balansen helt, men det fick mig att snubbla till. Och när jag kom ner på nedervåningen föll jag mot soffan och slog mitt huvud i ett av armstöden. Jag måste ha svimmat, men jag kommer inte ihåg att jag gjorde det. Men nästa sak jag kommer ihåg var att jag väcktes av ljudet av bankanden. Jag satt mig upp bredvid soffan direkt och ångrade mig att jag reste mig så fort, med den värsta huvudvärken jag någonsin haft som välkomnade mig. Knackningarna fortsatt och det tog mig några sekunder att inse att det var någon som stod och knackade på ytterdörren. Jag ställde mig upp och tog två steg innan jag kom ihåg vad som hade hänt. Jag såg upp till toppen av trapporna och förväntade mig nästan att se Nattinatt på väg ner i korridoren mot mig, men varelsen var borta. Fortfarande ganska dåsig, men osäker på vad jag annars skulle göra, fortsatte jag fram till ytterdörren och öppnade den. Utanför på verandan stod en stor man i polisuniform. Han höll i ett anteckningsblock under sin arm och en penna i den andra. Han nickade mot mig, men log inte. Han informerade mig om att han var här för att socialarbetaren bett honom komma hit och inspektera min sons rum. Jag klev åt sidan och släppte in honom i huset. Och sen stängde jag dörren bakom honom och ledde upp honom för trapporna. Jag hade inte lust att gå någonstans i närheten av övervåningen, men jag hade inte så mycket val just nu, då jag visste att det skulle påverka mina chanser om att få Lukas tillbaka snabbt om jag vägrade. Jag tog honom till Lukas sovrum som fortfarande stod öppet och gick in. Nattinatt var inte där såklart. Polisen tog fram sitt anteckningsblock och började ställa flera frågor, och jag svarade dem så gott jag kunde. Han noterade och skrev ner på pappret medan jag talade. Han verkade nöjd med mina svar. Har du gjort någonting med rummet efter att du körde din son till sjukhuset, frågade han. Jag såg mig omkring för att kolla vad som hade hänt, berättade jag för honom. Okej, men har du ändrat någonting med lakanen eller någonting sånt? Va? Nej. Jag flyttade bara runt saker och sen ställde jag tillbaka dem. Jag har inte ändrat någonting med lakanen. Polisen nickade. Nå, det ser ut som om Mr. Eaton hade rätt. Mr. Eaton, socialarbetaren som tillägnades fallet med din son. Ser du här? Det finns inget blod på lakanen, men det finns tre streck längs säkerhetsräcket och de matchar precis med hur rimärket ser ut. Mr. Eaton tror att din son försökte ta sig ur sängen själv och råkade ramla och skrapa upp sin rygg längs räcket. Gullig grabb förresten, sa han och såg på mig. Han sa att det var Nattinatt, och efter det började hans rygg göra ont när han klev ur sängen. Efter han sa det så la Eaton ihop bitarna. Jag kunde inte tro vad jag hörde. Hans teori var helt fel, och Lukas ord hade blivit helt missförstådda. Att det var blod på räcket var slumpen, men allting var till min fördel. Bra också, fortsatte han. Om det inte hade varit för att vi hade hittat det här, så kunde saker gått väldigt annorlunda i det här fallet. Han verkade nöjd med allting, lämnade huset och gick tillbaka till sin polisbil. Jag såg på genom fönstret medan han körde ut från uppfarten och försvann längs gatan. Solen började gå upp nu och jag kunde höra fåglarna utanför. Jag bestämde mig för att det var morgon nog, satt mig i bilen och körde mot sjukhuset. Det gick smidigare än vad jag trodde att det skulle göra. Jag fick fylla i några blanketter och de spelade in mina vittnesmål om händelsen. De hann knappt öppna dörren för mig sen innan Lukas kom springandes barfota med sjukhuskläder och hoppade in i mina armar. Han kramade mig hårt och jag var försiktig med att inte röra vid hans ryggtavla där han var full av bandage. Vi stod där i vad som kändes som en evighet medan jag grät och han berättade om sin sjukhusvistelse för mig. Det var nu 2 månader sedan. Huset som jag uppfostrade Lukas i är till salu och mäklaren säger att det är flera intresserade trots att det inte varit ute på marknaden särskilt länge. Vi har bara varit tillbaka där 2 gånger efter att jag åkte därifrån för att hämta Lukas. Vi packade snabbt ihop våra kläder och de viktigaste sakerna och båda gångerna vi var där var mitt på dagen. Vi har bott på ett hotell på andra sidan staden ända sedan dess. Och min långsiktiga plan är att vi ska flytta långt härifrån. Någonstans längs kusten, tänker jag. Förra veckan läste jag i dagstidningen en artikel om en polisman som dödat sin fru. Enligt rapporten hade han sagt att han just höll på att somna en natt när ett gigantiskt monster hade dykt upp i hans rum. Han hade fått tag i sin pistol som han förvarade i sitt nattbord och skjutit några gånger mot monstret. Monstret hade då försvunnit och istället hade han träffat sin fru som just kom tillbaka in i sovrummet. Hon hade dött direkt på plats. Ingen trodde på honom såklart. Hur kunde någon tro på den berättelsen? Han hade varit så säker på det han sa att han till slut hade blivit bedömd av flera psykologer. Och 3 dagar senare hade han hittats död i sin cell. Inte bara död, men nästan halshuggen. Polisen var helt förbluffade. Han hade varit helt ensam i cellen och det fanns ingenting han kunde ha använt för att göra det mot sig själv. Vakterna trodde att det var ett insiderjobb av fångarna. För detta poliser är aldrig populära i fängelset. Men de kunde fortfarande inte förklara hur någon hade tagit sig in i hans cell och orsakat så mycket skada utan att någon hade märkt någonting. Jag kände igen polisen. Det var samma polis som hade kommit till vårt hus och jag visste vad som hade hänt honom. Det var samma sak som nästan hade hänt både mig och min son. Det var natt i natt. Jag tror jag har förstått hur varelsen kunde dyka upp och sen försvinna. Båda gångerna jag sett den hade jag varit nära på att somna. Men när jag faktiskt hade däckat helt och slagit huvudet i soffan hade den inte kunnat skada mig. Polisen hade sagt i sitt vittnesmål att han just höll på att somna när han sett monstret. Jag tror natt i natt existerar i någon slags dimension mellan vaken och sovande. Och precis när man är däremellan så kan man se den. Jag har inte alla svaren. Och jag tvivlar på att jag någonsin kommer ha det. Han sover genom hela nätterna nu. Han förtjänar att vara säker och beskyddad från allting naturligt och onaturligt. Han har gått igenom tillräckligt mycket redan. Men förra natten, medan jag sov på när han sov i sin hotellsäng, började jag somna in i min obekväma stol som jag satt i hörnet på rummet. Jag skulle just somna när jag hörde någonting genom fönsterrutan utanför hotellrummet. Det var svagt och det kom från håll, men jag kände igen det direkt. Natt i natt sa den raspiga rösten någonstans ute i mörkret. Jag rök till och var direkt vid vaken medan jag ställde mig upp och började packa våra saker och försiktigt försökte att inte väcka Lukas medan jag gjorde det. Han behövde vila, för vi skulle behöva ge oss ut på vägen en lång, lång tid nu.
Där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt. Jag är tillbaka nästa söndag. Kan man inte få nog av Storytime så har jag också en YouTube-kanal som vissa kanske vet. Där jag lägger upp blandat läskigt content, Storytimes och så vidare. Men annars så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.